Ger du tummen upp till mig nu?
Jag gör kommunikationsvägar via bild här. God morgon, eller
god morgon.
God förmiddag kanske man säger.
God day.
God morgon. God morgon. Det beror lite på när man har stigit upp så att säga. I natt hade jag helt brutala så här, marklyftssvettningar efter mitt pass igår.
Ja, men vi har ju pratat om det förut också, att marklyft är ju verkligen, det är nog den enda övningen. Eller nej, om jag har kört så här, typ tuffa crossfit-pass och sånt förut, så kan jag ha fått svettningar. Men marklyft är ju verkligen svettningarnas övning.
Ja, men det, alltså, ja, det finns ju något härligt i det tycker jag. Alltså för jag har inte haft det på ett tag, eftersom jag faktiskt fortfarande har ju haft någon typ av rehab-tänk efter min operation. Så jag har inte liksom utmanat speciellt mycket viktmässigt. Så jag kanske har varit uppe och kört lite tyngre, men gjort ganska mycket volym på lättare vikter. Men igår körde jag ju enligt din utsaga, tänkte jag säga, Team Styrkebyrån programmeringen, den här dunderhåning som är just nu. Som är excentriskt och det är paus och hela bibblan, tänkte jag säga. Och då körde jag, nu gjorde jag ju faktiskt som man inte ska göra, men jag började med programmeringen från början för att jag vill gärna köra hela den här. Så jag följer ju inte teamen som de kör, utan jag har hoppat på liksom första veckan. För jag vill, Och då var det ju 6x3 excentriska marklyft som huvudövning på 60-65% av max då. Det är ju riktlinjer såklart. Men jag var ju så här peppad och kom liksom till gymmet pigg, du vet, hade ätit lunch perfekt 1,5 timme innan, alltså allt var så här, det var optimala förutsättningar. Och så bara var jag så här, kände mig skitstark och skithybris, och sen så var så här, okej, 60-65% av 185 räknade jag tydligen då också.
Men alltså när gjorde du 185? Nej, 2019?
Exakt. Typ innan SM ställdes in, innan där när pandemin drog igång, typ mitt i någonstans. Nej, men alltså det är hål i huvudet. Jag skrattade ju bara åt mig själv, för jag började ju så här då värma upp. Och då gjorde jag de första uppvärmningssätten utan excentriskt. Och sen så började jag någonstans vid, vad kan det ha varit, 80 kanske. Då började jag göra excentriska treor. Och så tänkte jag så här, jag gör excentriska treor och så ser jag lite vart jag hamnar då. Alltså så tänkte jag, här skulle jag då jobba upp till 111 på 60%. Jag tänkte ändå, jag jobbar i den undre gränsen, alltså 60%. Ja, då skulle jag vilja, jag tänkte så, ja men bra, då landar jag på 110 då. Ja, det blir väl typ där någonstans. Ja, så började jag jobba upp och så kom jag ju typ upp till 90 och bara, jaha, här var ändå, här fick jag ändå jobba. Och det ska ju liksom inte vara heller att de här ska vara, de ska ju inte vara, precis som all annan träning när man har grundträning, det ska ju inte vara så att det, efter de här tre så klarar jag inte att göra en enda repetition till, utan jag ska ju fortfarande kunna hantera vikten utan att se ut som jag ska sprängas och typ gå av på något sätt. Så, nej, men så när jag kom till 90 och gjorde första trean excentriskt med typ 4 sekunder excentriskt då, då tänkte jag så här att det är nog rimligt att stanna på den här vikten. Men jag gjorde ändå där och det var nog lite tyngre än vad jag egentligen, än vad egentligen 60-65% ska kännas. Men det var jävligt härligt. Och jag kände mig ändå lite hybris efteråt. Så det var
det är lite svårt att veta hur det ska kännas. Det var, vi hade en diskussion om det i vår Facebookgrupp för Team Styrkebyrån i veckan. Kring pausade marklyft som är nu. I den veckan som programmeringen är. Och då var det en tjej som tyckte att det kändes väldigt mycket i ryggen. Och då bad jag henne filma och hon luktade upp dem. Och jag tyckte det såg fint ut. Och då så sa jag också att det är, man blir trött i ryggen av pausmarklyft. Och det är okej också. Bara så att det är skillnad på att det känns dåligt än att känna sig trött i ryggen. Men det kan vara lite svårt att veta. Men när det gäller de excentriska marklyften, det som jag tyckte var tuffast, du var ju med mig när jag körde, det är ju greppet.
Ja, jag kände också i händerna. För mig är ju vikten i händerna, den vikten är ju rätt lugn. Alltså så, för mig är det okej, men det känns ju. Men jag tror när det gäller just ryggen, att bli trött i ryggen är ju inte orimligt. Men så här, det blev jag också. Jag blev jättetrött i ryggen, men jag har ju inga som helst alltså jag har inte ont på något sätt. Men jag menar, jag känner ju idag att jag har jobbat med baksidan. På ett positivt sätt. Men, och det tror jag, det beror också lite på hur van man är. Och också lite den här känslan av vad är för tungt, vad är trötthet, vad är liksom, att jag kanske inte behärskar tekniken och så vidare. För det är som det ska ju vara, det ska ju vara utmanande, eller det kommer vara utmanande, för det är det när man gör excentriskt. Men samtidigt så är det klart, man ska inte få en smärta efteråt. Det brukar ju vi säga så här, men är du trött, helt okej, känns det okej efteråt att du inte får ont på något sätt? Då är det liksom, men det är ju en svår balansgång att känna, och jag tror många är ju också väldigt oroliga för ryggen. Därför blir det också så att man känner efter extra. Men jag brukar, om mina kunder känner så, då brukar jag bara att så här, ta av lite vikt till. Du kommer ändå få ut syftet av övningen genom att köra lite lättare hellre än att du kör för tungt, så att du kan genomföra alla sätt på samma vikt.
Mm. Ja, det blir många sekunder totalt. Vad gjorde du? 6 gånger 3? Det blir ju liksom 4 sekunder extra på 12
repetitioner. Ja, 4 gånger 18. Eller 3 gånger 6 är 18. Ja, precis. 3 gånger 6 är 18 gånger 4 sekunder.
Mm.
Ja,
det blir ju mycket.
Men det är härligt. Alltså, jag kände verkligen att jag har jobbat med min bål. Och jag körde ju min första match. Ja, förra helgen, det pratade vi om förra veckan. Men, och därefter det, den matchen några dagar senare, jag kände det framförallt i tisdags, att jag har ju inte utmanat min bål på det sättet som man gör i hockeyn. Alltså på matcher som jag inte har spelat några matcher efter. Så jag hade, alltså hela min bål var som ett enda liksom så här, alltså sån jäkla träningsverk. Och jag har aldrig känt det på liksom sidorna, fram, ner i rygg, alltså in i ryggfiléerna liksom. Alltså det var så här skön känsla. Men jag förstår också hur pass, vilken skillnad det är i den träningen jag gör på gymmet jämfört med när jag är på isen. Alltså det är en helt annan bålträning, eller vad man ska säga, bålaktivitet.
Mer okontrollerad, tänker jag, för att du kan inte förbereda dig.
Nej, och det är ju hela tiden. Det är ju ganska mycket så här riktningsförändringar i allting man gör, vändningar och vidare och så vidare. Så att, nej, men det, och då kände jag också så här, fasen, jag har lite bål.
Vad skönt.
Jag har en bål. Ja, men så nu jäklar, nu tror jag snart att jag kan börja så här kategorisera mig som done med den här operationen och allt. Alltså att jag börjar känna så här att nu kan jag liksom vara mer eller mindre som vanligt, och att jag så liksom verkligen kan börja bygga upp någonting som jag har haft tidigare. Det är kul. Jag tänkte, dels så har vi lite frågor som vi inte tog upp på liven, som vi tänkte bara avhandla idag. Men sen har vi också lite tankar från lite spaningar och så vidare.
Vi gjorde en live på Instagram förra veckan.
Just
istället
det.
För podda, precis, kan man ju säga. Kan man se på Instagram.
Den finns kvar där. Vi sa inget vettigt i princip, men det var ändå mysigt. Vi drack kaffe och käkade delikatoboll och så vidare. Men en sak som vi har fått en fråga kring, eller en fundering kring, och det här känns som att vi pratar om väldigt, väldigt mycket generellt i när vi är ute och har föreläsningar och när vi träffar kunder och så vidare. Det är ju det här med att frågan var egentligen så här till oss ställd då. Att ni två verkar ha rätt fullt ös i livet. Hur får ni till träning och hur tänker ni kring er egna träning? Och då, den frågan fick vi här i veckan. Och då tänkte jag att vi kan bara så här resonera lite kring den. Det behöver inte vara någon lång avhandling, men båda vi är ju i en lite annorlunda situation idag än vad vi kanske var för ett antal år sedan, när vi hade betydligt mycket mer tid på gymmet och kunde lägga egentligen flera timmar utan problem på träningspass.
Ja, vi var i gymmet.
Ja, precis. Hur tänker du när du jobbar ju mycket, Klara?
Ja, men jag har också tänkt på det mycket. Jag pratade med våran kompis coach Pinell, Karin, i veckan, som hade haft ett lite pissigt träningspass. Där bara så här, men hon var mer så här, idag var passet inte så bra, men så är det ju också. Men då så sa jag till henne så här, tänk vad grym du är. Hon jobbar heltid som fysioterapeut. Och på något sätt i fysioterapiteam, de åker liksom runt till patienter i bil och sådär. Men hon jobbar liksom 7-16 på dagarna. Och det finns ingen möjlighet för henne att liksom träna under arbetstid. Så hon kvällstränar ju. Och då sa jag till henne så här, fan, tänk ändå, det är så himla fantastiskt, sa jag, att du gör det. För hon har verkligen en kontinuitet i sin träning och går på kvällen och gör. Och då sa hon det, ja, det är verkligen sant, för jag skulle hellre träna dagtid, men det är så här det får bli. Och då blir det ju ibland att det kanske inte är värsta energin. Och lite så är det väl för mig också, om man jämför. Och för mig har det också varit, dels som du säger, förut så var vi i ett gym varje dag liksom. och hade pauser och sådär. Nu är vi båda flänger runt med olika jobb på olika platser hela tiden. Och en annan skillnad för mig är att jag har inte mina barn varannan vecka längre, utan jag har barn varje vecka. Och det är ju också så att förut så hade jag ju mycket mer tid till mig själv varannan vecka. Det har jag inte nu heller. Så att jag tänker, och just nu är jag inne i jättepepp, och det verkar du också vara. Vi är båda så här jätteträningsmotiverade, och då gör man ju lite extra för att få till det. En sak som jag gör, och det kanske inte är så bra, det är att jag faktiskt prioriterar träning före jobb nu. Men jag har ju den möjligheten också, för att jag är frilansare och kan liksom, ofta har jag så här att idag ska jag göra de här fyra grejerna, men jag kan bestämma den tiden själv. Och då blir det ganska ofta att jag sitter på kvällen och gör det, och så har jag prioriterat, det gjorde jag igår, prioriterade att gå till gymmet på dagen under arbetstid liksom. Det vet jag att de allra flesta som lever i detta avlånga land har inte någon möjlighet till det, så det är ju fortfarande en bonus för mig. Men ibland så är det ju bara också faktiskt ganska pissigt, måste jag erkänna själv också. Alltså jag hade ju en period nu bara för bara en månad sedan när det var jättemycket jobb, jättemycket fixa, jag höll på att greja, måla här hemma, vi var iväg, alltså på varje liksom ledig sekund på helg så var vi iväg och jobbade. Då blev det typ ingen, då blev det ett pass i veckan. Jag försöker vara snäll mot mig själv istället i det där. Men jag tror däremot också jättemycket på det här med att sänka kraven på passen. Att, och jag kör nu också väldigt sällan längre än en och en halv timme. Och det här låter ju för vissa helt sjukt. Men förut så har ju jag och du haft i perioder så här 2 till 2,5 timmars pass liksom på gymmet. Så nu är det mycket mera tjuff, tjuff, tjuff och sen tillbaka. Men det ger också rutinen i att ta ner ribban, eller vad säger man? Sänka ribban skapar ju motivation. Att, precis som vi har pratat om 1000 gånger, motivation kommer inte, utan motivation får man när man är igång efter ett tag. Och när man är igång efter ett tag, eller när jag har varit det, i det här med lite kortare pass, kanske inte hela, alltså två basövningar i varje pass, utan en och assisterande övningar hem, den ger väldigt mycket pepp, för att jag känner att det ger väldigt mycket i kroppen. Och just det här att det blir någonting istället för att det blir ingenting av att jag inte har tid att göra allt det här.
Ja, alltså jag tror att det där är ju en sån nyckel som många måste landa i, och beroende på vad man är van att göra. Är man van att ha tränat mycket en period till exempel, eller att man är van att kunna ha mycket tid på gymmet, så kan det också vara, vilket jag känner för mig själv, att det har tagit lång tid för mig att förlika mig med att ett pass inte måste vara så med dubbla basövningar, utan jag kände här i, när jag körde mitt senaste marklyftspass som sagt, jag gick in på gymmet, brände av det, gick ut därifrån inom en timme. Och det var liksom lite nödvändigt för att jag skulle också, jag gick från den ena arbetspasset till att jag skulle hem och göra ett annat och lämna in en uppgift till exempel. Så jag tror att det är ju en nyckel för mig också. Och där tror jag att många måste någonstans förlika sig med och acceptera att så här, när jag går till gymmet, även om jag är där 30 minuter, 35 minuter eller 40 minuter, eller om jag går dit och är där 20 minuter, så är det en del av ett rutinskapande. Att jag går dit, och oftast är det ju faktiskt så var det för mig sist, att när jag väl kom till gymmet så var det så här, shit vad härligt att vara här. Sen visste jag att det var lite mäckigt att jag skulle så här åka dit emellan. Jag hade med, alltså för mig är det så här, jag är ju så bortskämd med att jag har varit så mycket på gym och jobbat. Så jag har alltid träningskläder på mig. Nu var det så här, jag hade människokläder och jag skulle packa träningskläder. För mig var det så här många trösklar i att så här få det där gjort. Men så det som jag bestämde mig för är att jag packar väskan på kvällen, precis som jag säger till mina kunder, och ställer fram den, ja men då är det inte så svårt att ta med den. Och då är nästa steg ganska mycket lättare, att jag faktiskt drar förbi gymmet på vägen hem. Så att, ja, just det här, att den insikten. Och sen så, för mig handlar det också jättemycket om att jag väljer ju bort andra saker. Alltså jag väljer ju bort, jag får ju mycket av det sociala i jobbet. Alltså, och jag tycker att det är bra. Så jag väljer ju bort mycket annat, eftersom mina fritidsaktiviteter med barnen och deras hockey och mitt tränaruppdrag och så vidare, det tar mycket tid, och då får jag tänka att det får vara mina sociala delar. Och sen väljer jag bort, så jag är inte iväg på liksom tillställningar eller middagar och sånt där. Utan det får bara liksom det får stryka med, men jag gör det så gärna för jag lägger hellre den tiden på annat. Så det är också en sak som man måste fundera på, så här, ens totala liv. Alltså förut tackade jag gärna till sånt och var så här, ja men det ska vi väl göra, kan vi inte göra det? Nu är det så här, ja en fredagkväll typ, då är det ingenting. Då vill inte jag boka in någonting liksom, utan då är det återhämtningsfredag.
Jag har ju upplevt att jag har väldigt mycket det sociala i att jag håller mycket kontakt med vänner via internet till exempel. Anna och Lina och jag hörs varje dag i en tråd som vi har. Och om ingen har hört av sig så är det alltid någon som frågar, levs det?
Ja, men det är härligt.
Och så är det det här lite korta. Och sen så, men också, och det var, tror jag också pandemin förändrade mycket det, att istället för att boka in, som du säger, en fredaggrej, så ses vi söndag klockan 1 och går en promenad.
Ja, och det är ju jättehärligt. Alltså, men det handlar väl om att hitta sådana saker, och jag tror att det är lätt att hamna i att alla andra gör. Alltså så här, så har ju alla andra, de hinner ju. Alltså, som är alltid liksom, man tror att det ser ut på ett visst sätt hos alla. Och sen så inser man, jag har också blivit jättemycket bättre på att inte städa hemma.
Ja, men det är faktiskt, jag tänkte på den grejen också. Att det är ju en sån grej som till exempel, alltså, prioritera träning för, och veta att så här, ja, det ligger 2 IKEA-kassar i min soffa nu med tvätt som behöver vikas. Alltså, jag har ju inte någon så här, jag bor ju väldigt kompakt. Jag har inget tvättrum där det kan ligga grejer. Men då får det ligga där. Då har jag gjort ett aktivt val att hellre gå och träna.
Ja, jag hämtade en byrå hos en kompis som jag fick här för i veckan liksom. Och i mitt vanliga liv tidigare, då hade ju den stått på plats och allt hade varit utbytt. Och jag hade flyttat ut det som stod där och jag hade packat i och typ sålt eller kört den andra till tippen. Eller vad jag nu skulle göra med den, jag har inte riktigt bestämt. Men nu står den kvar nere på undervåningen, mitt i våran, liksom, där vi har något typ av kontor slash matsal slash häng. Så den står mitt i där med lådorna stående på golvet. Och det känns så här befriande. Jag kan känna att jag har så här mognat lite. Det hade jag aldrig gjort tidigare. Alltså verkligen inte. Jag är ju så här som liksom tvättar och packar upp och städar om man kommer hem mitt i natten från en semester till exempel. Alltså jag kan inte ens ställa resväskan och gå och lägga mig. Mm. Alltså, så jag känner att så här, det är ändå, ja, men det är faktiskt bra gjort. Idag var det till och med Anton som sa på morgonen så här, du, ska vi hjälpas åt med den där byrån idag? Ja, det kan vi göra. Alltså det är faktiskt, ja, jag vet inte. Jag har nog kommit väldigt långt i att så här, det behöver inte vara perfekt hemma. För det har jag nog levt mycket mer i tidigare. Jag ser inte att jag har haft perfekt. Men du fattar att hela tiden det ska vara så att bortplockat, det är rent, inga saker framme. Alltså så här, det går ju inte. Jag har lagt ner det. Det är jag.
Så. Skönt.
Tack och hej för den. Det är härligt. Ja, det är befriande.
Verkligen. Sen är det också en fördel, tror jag, för både dig och mig att båda våra hobbys är saker som man kan göra själv. För det tänker jag att om våra, nu har ju du hockeyn i och för sig som ju är en hobby, men om våran hobby hade varit att vara med i en bokklubb eller en stickcirkel som man måste ses fysiskt, då tar ju det tid. Ja. Jag sitter ju hemma och läser och skriver på kvällarna liksom. Det kan ju jag göra även om jag har mycket att göra. Jag behöver inte ta mig någonstans för att göra det. Och samma med träningen. Ja, men, ja, det är väl jättemysigt. Aha, men, ja, men du fattar, jag fysiska fattar. Aktiviteter. Ja. Att sänka kraven så. Och även träningen kan man göra själv, styrket. Det är ju positivt med den. Alltså att inte vara med i en trailrun-grupp.
Ja, jo, men så är det
för mig.
Definitivt.
För mig hade ju funkat inte det. Jag hade egentligen jättegärna varit, jag ser ju det som så här, kanske när jag är 50 då, eller inte vet jag, kanske tidigare, var med i en atletklubb. För att det är roligt att engagera sig ideellt i det. Men då ska man ju göra det, tycker jag. Och just nu så har jag lite för mycket på min.
Det är, man får ha en god planering.
Mm. Ja, men jag har ju en grej till, jag är ju ensamstående. Det är ju faktiskt ett tips man sparar mycket tid på.
Jag tänkte precis säga att det är tvärtom. Ja, jag skulle säga så här, det kanske är
jag behöver inte anpassa mig efter en till persons schema.
Nej,
faktiskt.
Det är sant.
Och jag behöver inte så här, alltså det är ju tråkigt, jag saknar ju min kille mycket liksom. Men jag lägger inte så mycket tid på det. På en så här vardagskväll så är det liksom när allting är gjort hemma och mat och disco och tvätt och sånt där, då är det bara ja. Då
du
kan jag ju faktiskt ägna mig.
Då behöver du inte också ha någon typ av samliv.
Nej, men faktiskt. Jag tror att det är en anledning till att jag kan jobba så mycket som jag gör. Och ha, alltså, att jag även pluggar halvtid samtidigt också. Det är ju för att jag kan göra det. Annars hade jag ju umgåtts med någon.
Ja. Ja,
alltså på min lediga tid.
Våran umgängestid i veckan är ganska obefintlig. Men alltså, vi har ju valt det. Och vi...
Ja, men precis. Då har ju ni valt det. Men jag kan ju ibland upptäcka att efter en vecka så kan jag, har jag sagt till ibland så här, gud, jag har inte träffat en vuxen. Alltså, då räknar jag inte jobbet. Ibland kan jag ju jobba på distans en hel vecka också. För att jag har bara distansmöten och typ sitter och klipper poddar. Och då har jag liksom inte pratat med en vuxen på en hel vecka. Det är ju lite sjukt. Men det sparar jag mycket tid på.
Det var ju podden för dig som vill spara tid. Lämna din partner. Ja, nej men det är härligt. Man kan ju se det där på olika sätt. Men det kommer ju bli en chock för oss den dagen som våra barn blir tillräckligt stora. Och vi har liksom mer tid att så här, umgås. Alltså nu umgås ju vi, men alltså så här, i liksom, jag vet inte.
Mm. Men det är det jag alltid har tänkt på, är så här, risken med många vuxna i vår ålder. Alltså det här livsfällan, att en dag kanske de separerar och så inser de att så här, varannan vecka, det enda mitt liv har kretsat kring är mina barn typ och min partner. Och så har man ingen hobby och så har man ingenting. Det här är ju oftast män framförallt, upplever jag, som hamnar i det. Så blir man väldigt ensam. Det är ju inte bra. Och så måste jag säga att mina barn är så pass stora att jag kan liksom gå ut och käka med en kompis en kväll om jag är hemma klockan 8. Så att jag har inte, men ja, skitsamma. Ja, livet alltså.
Alla åldrar här. Jag tycker att det är härligt. Jag tror så här, det som är viktigt när man har så, det är ju att båda har lite samma infallsvinkel. För om den ena sitter och tycker och tänker att man inte har tillräckligt mycket titta i ögonen på varandra tid, då blir det ju kanske större problem. Alltså, det var häromdagen när vi låg och pratade så här, alltså bara... Så jag vet inte, det var någon artikel, du vet, så här, Expressen eller någonting, jag har ingen aning. Men så här, så var det så här att fler kvinnor är otrogna än män. Och så började jag prata om det, och så sa jag så här, jag fattar.
Vad intressant.
Ja. Och då så sa jag så här, men det är bara för att ni är så värdelösa. Trevligt. Nej då. Det sa jag för sig.
Det känns som att min fördom säger att det skulle vara tvärtom.
Ja, men jag vet inte om det här är... Men okej, vänta nu då. Nu ska vi inte gå in för djup
på det här. Jag tror fler kvinnor är missnöjda i sina relationer.
Exakt, det var det jag kom till också, fram till. Mm. Jag ska säga så här, jag vet inte vad som låg bakom den här artikeln. Det var inte så att jag gick in och grävde i och var källkritisk, utan jag bara så här... Okej, och då för våran, så här, då var ju våran take av det här var i alla fall, okej, men jag tror att alldeles för många kvinnor är så här, ett, missnöjda med sitt sexliv, att snubbarna är dåliga, och sen så att det är så här, de får inte det de vill, hela liksom det här...
Stimulansen
och kvinnor.
Emotionell spegling.
Ja, exakt. Så då pratade vi, då var det liksom, det var en, och sen så sa jag så här, sen så... Men sen så var våra nästa så här, hur fan har man tid att vara otrogen? Alltså det fattar inte jag. Det är typ min, liksom den stora frågan. Jag har fan inte ens tid knappt med mig själv liksom. Alltså hur fan? Så det var liksom så här, båda vi två, så sa jag det. Så jag bara, nej men du behöver inte oroa dig älskling, jag har inte tid med det.
Men det är väl därför det oftast är på, alltså är det inte också, nu har jag heller ingen statistik på det, men är det inte ofta så här jobbsammanhang också?
Ja, och det är väl det som det är, att du är så här,
och då är man på jobbet och då, ja exakt, och då, ja precis.
Ja, men det var i alla fall intressant reflektion, för jag hade också en så här helt, jag har också alltid haft en bild av att det är så här, männen är otrogna.
ja, men så kanske
fast
man
det är ju rimligt att kvinnorna är det, för att män inte fattar. Men nu går vi vidare. Ja, men den här veckan så tänkte vi har lite reflektioner över saker som vi har sett och hört och spanat på och så vidare inom träningsbranschen. Och också lite utifrån de reflektioner som vi har tagit med oss när vi var nu och har träffat instruktörer på Friskis, och vi har varit på även på Friskis här där jag tränar och haft workshops och så vidare. Och det är ju den här frågan, vad är bäst? Dels det. Mm. Och utifrån det också att tränare i sociala medier kommunicerar vad som är dåliga övningar.
Alltså, och även media, traditionell media gör också det.
Exakt, inte bara på
sociala. Tre dåliga övningar, eller tre... Vi såg ju, jag skickade ju till dig en artikel från någon, det är väl, jag vet inte vad det är för tidning, Må bra, som har kommit upp för mig på nätet. Så här, tre övningar som personliga tränare aldrig skulle göra.
Ja, aldrig skulle jag själva, tror jag till och med det står.
Ja, något sånt där.
Som att de
två
gör
av dem har vi ofta i våra program.
Ja, men och sen som ja, en av dem har vi kanske inte. Men det, grejen är att det spelar liksom inte så stor roll. Det som, det var, jag tror att också pitchen var så här, som de själva inte gör eller någonting sånt här. Mm. Men, och grejen är att, och sen är det ju det här klassiska med röda kryss och så gröna bockar, där det är så här då, att man visar en övning som man gör väldigt fel och så överdriver man och så lite nästan så hånar man den personen som gör då det. Och sen så lägger man upp en grön och visar på, så här ska man göra.
Ja. Ja.
Och det är
eller ju... ibland att man bara så här gör en hel innehåll om, det här är jättedåliga övningar, gör inte de här övningarna, de är jättedåliga, det här är dåligt, folk som gör det här är idioter och så vidare. Och en sak som jag har reflekterat över det är att ibland, några sådana konton, vi kan outa Squat University tycker jag, för det är så stort konto. Och även en annan, en fysioterapeut som jag följer, så här, gör väldigt mycket sånt. Att så här, det här är, don't do this. Så här. Och det tänker jag ibland att det också är att det riktar sig till tränare. Vilket kan ha en annan... ett annat syfte då, men jag tror att de flesta som följer inte är tränare, för vi är inte så många i hela världen som jobbar med träning liksom. De flesta som följer de här kontona har ju liksom miljoner följare, det är ju inte folk som jobbar med träning, och att det kan bli så liksom alarmistiskt på ett sätt, att liksom den här tröskeln till att gå och träna blir så hög. Att det, och också det här när de lägger ut så här, att det här är tre dåliga övningar, eller det här är fel utförande, att jag tänker att sitter man hemma då och är en sån här person som du sa, som vi hela tiden reflekterade över, att det var väldigt många som ställde den frågan till oss under den här friskisveckan som vi hade, att vad är bäst? Att om man hela tiden får se så här, det här är fel, gör inte så här, så tänker man så här, jag kan tänka mig till själv, jag ser ingen skillnad kan man känna. Eller som jag sa till dig här om veckan, när jag gjorde en övning på gymmet som jag aldrig gör, och jag ser så här, jag vet hur den övningen ska göras, men min kropp gör någonting helt annat. Och jag tror att det hänger ihop med att mitt ena ben är ju skadat sen jättelångt tillbaka och har massa skruvar och spikar. Så jag kunde inte röra mig som man ska i den övningen. Det kändes som att mitt ben blev så här lelöst typ, och släpade lite. Alltså jag skrattade så mycket för mig själv i min hörna. Alltså det kan ju göra då att jag inte tränar om jag känner att det... Så. Förstår du?
Ja,
jag blir
tänker,
fan sur på det här.
Ja, men jag tänker, det som, alltså min reflektion, och jag vet att du också tänker på det är utifrån det pedagogiska i det här, att om jag har en kund eller jag ska undervisa elever i skolan, alltså hur ofta står man och säger så här, gör inte så här, det här är dåligt, den där övningen är dålig, den där texten är dålig. Alltså istället så här, lägg upp två övningar, grymma övningar att göra. Eller lägg upp hantelrodd och visa hur man kan göra.
Här är några tips.
Här är några tips, exakt. Tänk på att dra armbågen tillbaka istället för att... Alltså, och grejen är att dels det du säger, det här med att många som gör det här är ju konton och tränare som kanske vänder sig till, som du säger, tränare. Men det blir ju kanske ett fel pedagogiskt budskap. Och det är det jag tänker, att när man är tränare och ledare så har man ju också ett pedagogiskt ansvar, tycker jag. Alltså du har ett ansvar att visa på det som är rätt. Alltså att i sånt fall istället göra så. Och att då kan man ju göra det på ett mer sätt som också blir mer peppande. För det kan ju faktiskt vara så att jag sitter och tittar, jag förstår inte skillnaden, och så tänker jag så här, okej, de här tre övningarna gjorde jag och de känns ju skönt typ. Alltså då är det ju bättre så här, här har du tre... härliga övningar för din rygg, eller tre övningar, härliga övningar för bålen, och så visar du tre övningar och så kanske något tips per övning.
Och sen den här texten som vi har i alla våra program, om du har någon övning som du inte kan utföra av någon anledning för att du saknar redskap eller bara inte vill göra den, gör en annan. Om det är till exempel en ryggövning, googla ryggmuskler övning.
Mm.
Ja. Då kommer det komma upp jättemycket andra övningar som du kan göra. Alltså, det är inte så viktigt. Och jag tänker ju också ofta så här, här är ju verkligen det här, där träningsbranschen, vi har ju misslyckats i att vi har en stor befolkning som inte ser värdet i att röra på sig. Som inte ser det som, liksom, som inte har fattat galoppen. Men det finns traditionellt det här inom framförallt personlig träning, att man ska sälja på att visa på svagheter hos personen. Jag tror att bilförsäljare jobbar lite likadant också. Det här är ju risig bil och det här kommer ju inte komma långt med. Men liksom, och det pratade vi om förut också. Vi upplever att det finns många personliga tränare som jobbar med det här med screenings. Att man träffar en klient första gången och då går man igenom deras kropp och tittar på så här vad de har för fel typ. Alltså jag skulle verkligen inte klara ett enda sånt där test med mitt Quasimodo-ben och så här. men då är det också så här, vad är mitt problem då i livet? Jag kanske har kommit dit för att jag vill bli stark i bänkpress. Varför ska vi titta på min fotledsrörlighet då? Varför ska jag gå därifrån och känna att så här, jag har så mycket problem och vinklar som är fel att jag måste köpa 10 timmar? Alltså man säljer på att sälja på folk att de har svagheter istället för att kommunicera att varenda människa, alltså du och jag har aldrig träffat någon. Nu är det i och för sig bias på det sättet att vi redan är en initierad grupp, men som inte kan göra knäböj. Liksom. Det ser olika ut för alla och vissa kommer få anpassa och vissa får göra knäböj på ett visst sätt. Men alla kan göra det på ett eller annat sätt istället för att då adressera till dem att så här, nej du, det här är, du behöver jobba med det här och det här och det här. Alltså, jag fattar inte varför det har blivit så. Nej. Jag tror att våran personlig tränarutbildning var lite upplagd så också. Att man skulle göra så här tester och så skulle man... Kommer du ihåg där att de ska så här, typ stå mot en vägg och göra knäböj med näsan mot väggen?
Ja, men det var vem typ så här, om du inte kan göra knäböj med en pinne, då får du inte lägga på vikt. Och du skulle absolut aldrig göra rörelser över huvudet om du inte kunde göra overhead squat. Och det gjorde man ju typ och gick av. Alltså, men grejen är...
Ja. Jag fick ju så här när det var en kille som hade PT-timme med mig, för man fick ju vara då med varandra, att då fick jag göra overhead walk, eller vad heter det liksom, farmers walk med raka armar, och då sa vår lärare så här, att jag kan inte låsa ut och jag har inte tillräckligt bra rörlighet över huvudet, så då skulle inte jag få göra den övningen. Då fick han liksom så här röda krysset för det, och sen så bara okej, några år senare så strikt pressade jag 50 kilo.
Ja, men, och grejen är att det här är ju, vi var ju precis likadana, när vi, precis likadana, det låter vi som en jävla vi, så här, guldmänniskor, men alltså i början så var ju det den skolan som vi någonstans kom utifrån innan vi skapade oss vår egna erfarenhet och förståelse genom att också läsa på mer. För det handlar ju också om att förstå hela, liksom, mekaniken bakom det här och att hur våra kroppar rör sig och träffa människor och förstå att så här, okej, jag har jobbat med väldigt många människor och gjort många övningar, du också. Att så här, de kommer inte må bättre av att de kommer till mig och får stå med en pinne de 4 första passen för att jag upplever och har scannat dem att de har halvdan rörlighet. Alltså, och det är ju olika skolor inom träningen, och vi sa det senast när vi hade workshop, att då träffade vi ändå många människor inom träningsbranschen, att vi har ju ärligt talat misslyckats. Vi får ju människor att tro att övningar är farliga, att de är svåra att utföra, för att vi också håller på att bygga upp något så här rätt och fel, liksom, mentalitet i just att träna. Och sen har vi den största delen av alla människor rör sig inte överhuvudtaget. Och sen blir det ju så här, det är ju också alltid så här, vad ska man säga, 2 sidor av myntet. Jag tycker att det är fel att säga så här, det är klart att de som är i träningsbranschen kan prata om övningar. Det gör ju vi också, att man kan prata om övningar på olika sätt och olika utföranden. Men det som blir fel är ju när man bockar och kryssar. Lite som så här klassiska skolan förr i tiden. Så här, du hade fel, du får en bock i din bok. Ja. Istället för att skriva så här, om du testar nästa gång du skriver en text att lägga ett finger emellan när du ska skriva nya ord. Se vad som händer då.
Ja, men också det här med kunskapsinlärning, kunskapspyramiden. Ja. Att så här, när du är på en viss nivå kanske det finns ett värde i att börja pilla med saker. För att det kommer ta dig längre på den nivån du är nu. Men för de allra flesta så behöver man ju bara komma igång. Och ja, då kanske man behöver anpassa lite övningar och inte kan göra liksom de svåraste övningarna från början. Men man kanske inte heller behöver fokusera på vad man inte kan göra, utan bara göra.
Ja, absolut. Men och det är väl det som är utmaningen, att få många att våga göra det utan att tro att det är. För det är ju så, alltså som bara de senaste tiden har jag haft kunder som inte vill ha gått in i gymmet och göra övningar för att de tror att någon ska titta på dem. De tror att, att man gör fel, att det liksom. Och då var jag så här också, så här, men du kan ju det här, det är inga problem, nu har du gjort allt det här liksom. Och det är klart att alla har ju inte möjlighet att gå till en PT som kan peppa dem. Eller säga, för all del, många går ju till en PT och får höra så här, du kan ju inte det här, du ska inte göra det här. Alltså det har vi många gånger på workshops hört så här, nej men jag fick inte lägga på mer än så här mycket vikter för att jag inte kunde göra så här och så här. Alltså,
jag har ju en kompis som fick höra av en PT att hon inte kunde gå på typ Zumba eller det var något så här, ja, gruppträningspass för att hon hade för hög skaderisk, så hon skulle ju hellre köpa 10 PT-timmar.
Ja, men det, och det, så här är det ju i alla yrken. Det kommer ju alltid finnas människor som
inte. Det är ju träningsbranschen som gör typ att folk inte tränar då.
Ja, sen kan jag tycka att det är ju klart att det är ju en samhällsfråga i det stora. Det kan inte hela träningsbranschen kan ju inte ta ansvar för.
Nej, men det blir ju helt koko.
Ja, vi måste ju bidra till att inte ha pekpinnar hela tiden. Och att vi behöver inte säga till människor att de inte kan, utan snarare så här, ge tips på hur man gör, om du har kompetens. Och det har ju många av, alltså grejen är att många av de här som lägger ut det här, det finns ju massor med kompetens. Men fundera på hur du skapar goda förutsättningar istället för
och
många.
Och din målgrupp, är din målgrupp verkligen de här som behöver jobba supermycket med tekniken i det här? Eller är din målgrupp kanske precis den målgruppen som alla som jobbar med personlig träning träffar? Annika 42.
Typ vi.
Ja, som har barn och jobb och så här, egentligen drömmer om att få igång en träningsrutin. Då kanske det inte är så här, den här vinkeln och den här ditten och datten. Som, men jag tror att det handlar om så här, kunskap. Alltså, inom kommunikation pratar man ju mycket om någonting som man säger, jag hatar såna här engelska uttryck, push eller pull. Att liksom skapa innehåll som man bara trycker ut, alltså så här information. Information som man får från skolan. Nästa vecka är det luskamning, nästa vecka är det föräldramöte, nästa vecka är det det. Det är liksom push. Medans pull är att skapa innehåll som gör att folk, ja men vilka är det där, vad intressant. Jag kanske går till deras webb och läser mer. Eller jag kanske lyssnar på deras podd. Och jag tror att det är lite det här, jag tror att man inte riktigt har gjort någon kommunikationsstrategi helt enkelt. I det här, vilka är det som följer? Tittar vi på användarna på Instagram så är majoriteten kvinnor, lite äldre. Då kanske man ska fundera och gå in och titta. Man kan ju, om man har ett så här, det har ju vi för styrkebyrån, så har ju vi ett så här professionellt konto. Jag har inte det på mitt privata. Då kan man ju se statistik, så här, vilka är det som följer det här? Hur gamla är de? Och börja fundera så här, vad befinner de sig? Vad intresserar de? Vad är de på för plats i livet? De kanske inte är på unilateral, horisontal plan, dorsal flexion spåret.
Nej, och sen är det ju så att när många som är i träningsbranschen, man har ju ett driv och älskar träning. Och det kan jag tänka att när man också går in i att till exempel utbilda sig till som personlig tränare, eller man läser även en hel del utbildningar som är lite längre men som också inkluderar det, så har man inte lika mycket kommunikation och de här bitarna, och pedagogik framför allt inte. Och det är ju faktiskt, skulle jag säga, du kan ha hur mycket träningskompetens som helst, men ledarskapet eller liksom kommunikation och pedagogiken, har du inte det så kommer du inte nå fram, och du kommer inte heller förstå varför kanske den du har där inte
förstår vad du säger,
eller förstår vad du menar, eller att man liksom, det går inte. Och det är klart att så här, man kan ju inte heller kräva det av alla, men det kan ju vara något som man kan fundera på, att så här, just hur är mitt, liksom hur är min framtoning, hur kommunicerar jag med. Sen kan det ju också vara så att man vill vända sig till tränare, men att i till exempel sociala medier så har man ett helt gäng andra följare också. Och det kan man ju såklart, att om du vill kommunicera till tränare och är det din målgrupp, så fortsätt med det liksom. Men jag tror fortfarande att även om du kommunicerar med tränare, så tror jag på den positiva kommunikationen i alltså så här, peppen i att så här, här är tips istället för gör inte så här.
Ja, men det är bara som att titta på så här, det som är väldigt populärt på YouTube och så, det här med fixa saker hemma. Alltså, jag älskar sådana filmer när det är någonting fel på diskmaskinen, eller målarlister, eller som jag nu hade sist, så får du bort Molly-plugg. då är det ju det, de som är bra, det är ju sådana konton som lägger upp, så här gör jag när jag fixar mina måleplugg. Och då är det någon som skriver i kommentarerna, aha, och jag brukar inte göra så, jag brukar slå in dem istället. Ja, det funkar säkert också bra, men så här brukar jag göra. Mm, alltså du behöver inte lägga ut så här: this is a big mistake when you're trying to remove your moleplugg. Don't do this. Nej, men det är därför de kontorna är bra, för att de visar så här, man kan göra så här, man kan säkert göra på massa andra sätt också.
Ja, men då framförallt i liksom som någon typ av summa av allt det här, det är ju att vi är olika, vi ser olika ut, och de allra allra flesta människorna, och det är ju faktiskt då procentuellt, kommer inte vara avgörande hur exakt de gör en rörelse, utan det kommer vara att de gör rörelsen som bidrar till att de får en utveckling. Alltså kontinuitet kommer alltid, alltid att trumfa. Och nu pratar jag inte om elitidrottare. För ja, det är stor skillnad om man är där. Men det är en väldigt liten del. Och de allra flesta kommunicerar inte med elitidrottare. För de som elitidrottar, de har sina egna coacher och sina egna tränare. Och lyssnar på de människorna som är i deras crew. Liksom. Så att det är ju den allmänna motionären som är för de allra flestas målgrupp.
Ja, bra.
Gud vad babbligt, alltså det är så, gud det är så härligt att få babbla lite.
Ja, det är det faktiskt.
Det är bra att man har en podd ibland så att man får prata av sig, för det hinner man inte göra här hemma när alla andra ska leverera hela tiden i ordabruk.
Ja, vi kan göra lite kram för våran hybridströja igen, den finns hos Tyngre, den är väldigt snygg.
Det är,
en del damstorlekar är faktiskt slut.
Det är kul. Den har faktiskt lite gott som smör i solsken, säger man va? Jag höll på att säga något så här uttryck.
Ja, ja. Tåget kanske.
Nej, den går som tåget.
Framgångståget.
Ja, jag vet inte, det är i alla fall härligt. Den är fin. Ja, det är bra.
Det var den lilla reklamen.
Det var den lilla reklamen. Vet du vad jag ska göra för någonting idag?
Nej.
Jag ska skriva och reflektera kring historiabruk.
Historia bruk.
Ja, alltså typ hur vi brukar historia och reflektera över vem äger historien och sådana här saker. Och det är sjukt intressant, för att det är ju såklart jätteavgörande när vi läser historia. Alltså här, jag har verkligen snöat in helt bra. Jag trodde inte alls att jag, alltså min, så här, från skolan när vi läste historia, så var det så här, jag var ganska ointresserad. Det var ytterligare ett ämne som var lite så här, ja, varför ska jag kunna det här?
Men det är ju en åldersgrej.
Det är klart att det är det. Det är klart att det är en åldersgrej. Jag blir så här härligt pepp nu, för när jag häromdagen la ut så här, shit, jag kanske ska bli historielärare. Då fick jag så här jättemånga som skrev just så här, det är så jäkla roligt med historia. Och många som undervisar det. Och det blir så tydligt också att det är så många som gör det, som verkligen älskar historia. Och att så här, man vill liksom driva liksom förståelsen för varför det är så mycket i samhället idag som faktiskt ser ut som det gör. Alltså alla möjliga delar. Och då tänkte jag också så här, vad intressant egentligen, för alla de här människorna kopplat till källkritik och sånt har ju sitt sätt att se på det. Vi hämtar ju information från någonstans, och de som har skrivit den informationen har ju också en ryggsäck och en ideologi och, alltså, det är väldigt,
ja, men verkligen.
Ja, det är spännande.
Men kommer du ihåg vad jag sa till dig när du skulle skriva något PM, att just det här, när jag föreläser om kommunikation, brukar jag ta upp i grunden också, hur har kommunikationen förändrats? Att för 100 år sedan, om du var med i tidningen, så var du antingen en makthavare, en politiker eller en person med mycket pengar, eller så kunde du skriva en insändare, och de blev ju inte så stor chans att de blev publicerade. Varför vi vet så mycket saker om skit som händer i världen idag är ju för att vi har en liksom globaliserad värld på internet, och det är ju också ur ett demokratiskt perspektiv rätt så positivt, även om det är väldigt lätt att hamna i att man tänker att gud, det är den här känslan av att det är mer skit idag. Jag såg att bland unga, det har ju visat sig efter senaste valet att unga visar sig vara ganska lite som de äldre var förr. Alltså det är det här med de rebelliska unga verkar ha minskat, utan nu är det så här, det ska vara hårda tag, de är ganska konservativa. Och väl en stor ökning har skett i åldern 15-24 i att man ser att samhället går åt fel håll. Och det tror jag kan, en stor anledning till det kan vara kommunikationsinhämtning. Alltså att utbudet är så stort att se att allt går åt helvete. Alltså för 100 år sedan hade du ingen aning om vad som hände i Ghana.
Nej, det tänker jag just med det här, alltså som är så stort med kriminalitet och brott och straff, och att det har blivit en så himla stark sakfråga i valet. Och så när man verkligen tittar på, som vi pratade om,
Brås statistik
visar faktiskt på att våran totala brottslighet faktiskt har minskat i Sverige. Och att den är relativt låg. Sen finns det delar absolut som är högre än andra länder. Men just att det ändå så här, den har ändå minskat. Alltså det är ju också så här, eftersom vi läser inte, det är ingen som sitter och läser de här. Utan man läser nyhet. Alltså man läser ju alla liksom nyhetsrubriker och så vidare. Och så får man bara en bild av att det är panik och kaos och Sverige är på nedgång. Men ja. Som sagt, men det är ju, ja, det är spännande, alltså gud, och man landar ju hela tiden i att så här, shit vad roligt det är att lära sig saker och utvecklas, alltså så här, att kunna säga saker och säga så här sa jag förut, men nu inser jag att så här är det, ju mer man läser, desto mindre vet man att man kan, typ.
Ja.
Alltså man inser det, att så här, ju mer man lär sig så inser man bara, shit vad jag kan lite, men det är spännande, så det, ja, jag ska reflektera över historia bruk i alla fall.
Ja, vad kul.
Mm.
Lycka till med det.
Mm. Du får ha en fin dag. Vad ska du hitta på?
Jag ska fira min mammas födelsedag med min familj ikväll. Och apropå samtiden så har jag då en tonåring som är väldigt sur över det här. För att hon vill hellre gå på Einars minnesstund.
Ja, alltså det är ju, det kan man väl
det är också samtiden. Och så sa jag till henne så här, då tyckte jag att jag så här var lite, då fick jag till det. Vi kommunicerar via chatt såklart. Då skrev jag, vet du vad Einar och hans polare rappar om? Family first.
Så jävla, du är så jävla koll. Alltså du har svar på tal i allt. Vill man ha hjälp att kommunicera med sina tonårsbarn, kommunicera med Klara liksom. Hon har svar på tal i alla olika lägen. Kommunikatören i nummer ett. Ja, nej men det är härligt. Det var ju ett bra svar. Det är ju inte så heller att du har ett överflöd av släktmiddagar och så vidare, så att det är så att de känner att de alltid måste gå på det.
Nej, jag vet. Nej, och det är inte heller så att hon är någon typ av Einar-fan.
Nej.
Men det är ju för att det händer liksom 300 meter från där vi bor, så det kommer vara värsta pådraget här ikväll, tror jag.
Mm.
Ja, men ja, så är det när man är tonårsförälder.
Mm. Härligt.
Ja, men du, det här var jättemysigt. Jag tycker vi har mycket att prata om en vecka igen.
Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja, ha det bra då.
Du med.
Puss, hej.
Hejdå.